Ja, gott att få vara inför Herren, inför tronen, inför himmelen. Tack Jesus. Herre, tackar dig för ditt ord, Herre, som är levande och kraftigt och verksamt, Herre. Herre, tack vi får lägga det här nu i dina händer, Herre. Allt som ska sägas här idag. Herre, tack att du vill verka i våra hjärtan. Det du har utsänt ditt ord till, Herre. Och låt det inte återvända fåfängt förrän det har verkat allt det som det var utsänt till, Herre. Herre, vi prisar dig för din heliga andes kraft och hjälp i allt. Amen, amen. Ja, jag ska dela någonting som jag började dela när jag var i Borensberg och talade förra söndagen. Och det är någonting som Gud har lagt på mitt hjärta och på församlingens hjärta, tror jag. Och det är just detta, att vara äkta. Att vara äkta i allt vad vi gör, säger, allt, att vi alltid är äkta och att vi liksom tänker att vi står inför Gud. Och särskilt, ett särskilt stort ansvar vilar över de som står i Sveriges talarstolar, eller inte bara i Sverige, men att man säger det som verkligen är från Herren, att man inte kommer med något eget och hittar på något som man tycker låter bra. För det finns väldigt mycket vishet, det finns mycket vackra ord och det finns mycket bra människomeningar som kan tala till oss själiskt. Och man kan bli så fascinerad av människor, man kan tycka, åh, vilken duktig talare och det här är så bra. Men är det verkligen ifrån himmelen? Och det är det jag känner nu mer och mer. Jag tycker att tiden är så dyrbar nu. Ja, när man följer det som sker ute i världen så förstår man att dagen närmar sig när Jesus vill komma tillbaka. Och jag är så tacksam också för dem som lyssnar till oss via nätet. Och jag är tacksam för att de hör av sig. Och så jag vill bara välsigna dem som lyssnar så här efteråt. Va? Jag är så glad för dem som hör av sig, som har blivit väckta, som är vakna över det andliga skeendet i världen. Va? Över det andliga klimatet, kan man säga. Och jag fick utav en broder ute i Sverige ett par YouTube-klipp och lite frågor om vad jag ansåg, hur det här var och så här. Och jag har lyssnat in och jag kommer att nämna lite om det idag faktiskt. Och jag tänker så här, att nu är det dags att tala ut öppet, att inte tiga. Och då är det ju så här nu då. Jag skulle kanske vilja gå fram och ställa mig här idag och ha ett budskap där liksom vi talar om kraften i den heliga ande och liksom bara få fröjda oss och vara glada. Men det är ju ändå viktigt att man talar det som Gud har lagt på ens hjärta. Och om jag ska vara trogen Gud och vara äkta, så måste jag tala det Gud har lagt här inne. Och det blir ett varningens ord, men vi vet vad vi har i Herren. Vi ska också läsa underbara bibelord. Jag känner så här, att det är så mycket som har förändrats i det kristna livet. Inte bara ute i världen, utan i det andliga klimatet. Så jag känner inte igen mig längre. Om jag går till en kyrka eller kommer till kristens sammanhang idag, så är det ytterst sällan man känner igen sig. Det är så mycket som har blivit annorlunda, och det verkar vara så mycket uppstyrt av människor istället för att vara uppstyrt av Herren. Och det är sällan man hör nådegåvorna till exempel. Det är sällan man hör jag kommer ihåg, jag har sagt det tidigare, när jag var liten flicka och satt och lyssnade på pappas predikningar, att jag visste redan då som liten flicka, när pappa kom med en profetisk hälsning, så visste jag det innan. Jag kände det i anden, fast jag var liten, att nu kommer pappa snart med en hälsning här. Och det gjorde han. Och det är viktigt. Viktigt också att man känner igen i anden det som är rätt. Vi har läst ordet tidigare här, att Herren sa till Jeremia att om du skiljer det äkta från det oäkta så ska du få vara min mun som min mun, sa Herren till honom. Och det gäller för oss också att det är viktigt att vi vågar skilja det äkta från det oäkta. Och då kan vi få vara Herrens mun. Som Herrens mun, ska jag säga. Amen. Så vi ska inte backa på det området. Det står på ett ställe i Apostlagärningarna: tro på Herren Jesus så blir du frälst, du och din familj. Tro på Herren Jesus så ska du bli frälst, du med ditt hus. Men det står också i Markus 16:16 att man får själv ta ansvar för sin tro. Det där med tron, det har ju spekulerats mycket i det kring tro. Vad är tro? Och har jag tillräckligt med tro? Har jag för lite tro? Har jag ingen tro alls? Eller, ja, det har varit mycket spekulationer. Och man har sått mycket tvivel i människors hjärtan ifrån talarstolarna, dessvärre. Men i Markus så står det så här i Markus 16:16: den som tror och blir döpt ska bli frälst. Men den som inte tror ska bli fördömd. Det står faktiskt så. Och det här betyder ju också att vi har ett ansvar i vår tro på Jesus också. Allting kommer inte bara att trilla ner över oss. Det står på ett ställe att utan tro är det omöjligt att nalkas Gud, att komma nära Gud. I Hebreerbrevet, ska vi slå upp det, kapitel 10. Hebreerbrevet, kapitel 10. Läsa några bibelord här. Kapitel 10, 38 och 39 kan vi läsa. Där står det så här: min rättfärdige ska leva av tro, och vidare: men om han drar sig undan finner min själ ingen glädje i honom. Men vi hör inte till dem som drar sig undan och går förlorade. Vi hör istället till dem som tror och vinner sina själar. Tro på Jesus. Tro på Jesus. Att sätta sin tillit till honom. Och Romarbrevet, ska vi läsa det också då? Romarbrevet kapitel 10. Så står det i vers 9, Romarbrevet 10:9. Och några verser framöver där: om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren. Lägg märke till att det står Herren. Det är för att han är den enda Herren. Och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, och med munnen bekänner man och blir frälst. Skriften säger: ingen som tror på honom ska stå där med skam. Det är ingen skillnad mellan jude och grek. Alla har en och samma Herre, och han ger sina rikedomar åt alla som åkallar honom. Ty var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst. Men hur skulle de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Och hur skulle de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur skulle de kunna höra om ingen predikar? Och hur skulle några kunna predika om de inte blev utsända? Det står skrivet: hur ljuvliga är inte stegen av de som förkunnar det goda budskapet. Men alla ville inte lyda evangeliet. Jesaja säger: Herre, vem trodde vår predikan? Vem trodde på vår predikan när vi predikade? Alltså kommer tron av predikan, och predikan i kraft av Kristi ord. I kraft av Kristi ord. Och en sak som bekräftar ordet är ju den helige ande. Vi har fått den helige ande för att vi ska veta vad vi har i Kristus, säger Bibeln. Och då, endast då, kan vi bära rätt frukt. För det handlar om att bära god frukt och rätt frukt. Idag finns det oändligt många gråzoner i kristna sammanhang. Och de måste vi se upp med. Lite surdeg syrar hela degen. Vi måste se upp med de här gråzonerna. Och jag kan säga att de blir fler och fler. De blir inte färre. Och om du och jag vill leva kvar i Jesus och i Guds ord, i den äkta tron, då måste vi vara noga med att vi inte tar in vad som helst som kommer i vår väg. Att vi inte köper allt bara för att det är kristet eller för att det är kristna förtecken. Och det är många som köper så mycket idag. Jag fick ju en bild en gång för många år sedan. Eller jag har rätt, så många år sedan. Ja, men tänk dig en flaska med gift eller en flaska med vodka. Och du är alkoholist. Och du vet att i den flaskan finns det alkohol. Och om du dricker den och du är alkoholist, eller du har varit nykter ett tag, då åker du dit igen alltså. Du kan inte dricka det. Men tänk dig det då, att det är en sådan flaska du får i din hand. Och det står så här, kristen alkohol. Eller att det står kristen vodka. Eller att det står någonting annat på flaskan. Att det är ofarligt. Det är en bild på att du måste veta vad det är du dricker. Vad du sätter i dig. För det kan vara någonting annat än det ser ut att vara. Och jag vet inte. Det är som förvirring idag. Och jag vet inte, det är som att man får inte ställa frågor idag. Man får inte fundera själv. Och nu fick jag ett mejl angående en konferens som kallas Hönökonferensen här utav en man som undrade lite hur jag såg på det hela. Och när jag lyssnar på det här så då hör jag ju mycket som är främmande. Och det var Magnus Malm nu 2018 här som hade bibelstudier på Hönökonferensen. Och han tar en bild av tron. Nu har vi läst lite bibelställen här om vad tron är för någonting. Och Magnus Malm, han tog en bild av tron. Och så säger han så här efter ett tag in i sin predikan eller undervisning. Att vår egen tro kan falla som korthus. Jaha, okej. Och så säger han, kyrkan är vår tro. Och helt plötsligt så säger han, Maria, Jesu moder, är en bild av kyrkan. Hon som hörde ordet, tog emot ordet och gestaltade det i sin kropp, gav det till världen. Tänk på det nästa gång du ser en Maria-ikon, säger han. Jaha. Och helt plötsligt så säger han, kyrkan är vår moder. Och då börjar jag tänka, vad är det här för svammel? Vad är det här för någonting? Vi har ingenting emot Maria som Jesu mor. Men hon var ju inte någon. Det katolska kyrkan har upphöjt henne till stämmer ju inte överhuvudtaget. Och han citerar en präst i Skara. Så säger han så här. Bara den könlösa kyrkan förökas genom delning. Hör du så förvirrat? Den kan kapas upp. Man skär inte itu sin mor, säger han. Därför att han har ju sagt att kyrkan, Maria, kyrkan är vår moder. Och så kopplar han det med Maria. Och henne kan man då inte kapa upp, va? Utan han talar ju naturligtvis om den odelade kyrkan, som man säger. Och det skulle vara den katolska kyrkan. Och så säger han, den som hör Guds ord är Maria. Och det här är en bild av kyrkan vi behöver ta till, och säger han. Och då tänker jag så här, så mycket förvirring den mannen skapar genom att säga sådana här saker. Och då påminner detta mig om en hönekonferens några år tidigare, år 2013. Där Peter Halldorf talade också om kyrkans tro. Och det finns förresten, om du vill läsa det, så finns det ett dokument som Lasse Alfredsson har skrivit. I samband med att vi lämnade Pingstkyrkan här i Linköping för ett antal år sedan, så finns det ett dokument som ligger på nätet när man söker på öppet brev till, ja, vad står det, öppet brev till Pingstkyrkan i Linköping, något sånt där, står det till. Ja, till församlingsledningen står det, till församlingsledningen i Sion, i Pingstkyrkan. Där har Lasse Alfredsson skrivit ett 28 sidor, tror jag det är, långt dokument om varför vi lämnade Pingstkyrkan i Linköping. Och bland annat så står det om detta. Han säger så här, 2013 på Hörnekonferensen, Peter Halldorf: nu håller vi bibelstudier. Jag försöker förmedla till er kyrkans tro, grundad på skriften. Vad jag eventuellt tycker och tänker och tror, och jag tolkar, och det ena och det andra bibelordet, det är av noll och intet värde i sammanhanget. Jag tror det för att kyrkan lär det. Då så säger han så här, Peter Halldorf: kan man leva och dö på sin egen tro? Hör vad han säger. Kan man leva och dö på sin egen tro? Så säger han så här: jag vill inte dö på min egen tro, men jag kan dö på kyrkans tro. Den bär mig. Det är därför vi ofta ber när vi firar nattvarden: Herre, se inte till våra synder, utan till din kyrkas tro. Alltså, då kan jag i stort sett vara helt bort ifrån Herren och inte ha någon tro, och så ska jag förlita mig på kyrkans tro. Och jag tror att han menar katolska kyrkan, därför att de här, det är nämligen enligt katolska kyrkans paragrafer 82, 85 och 95, det här som han har citerat här, som står där. Men hur ska jag komma inför Herren när vi ska stå inför nådens tron, eller när vi ska stå inför domaren en dag och säga det: nej, jag har ingen tro, men kyrkan tror på mig. Det kommer inte att hålla. För det är inte vad Bibeln säger. Det är katolska kyrkans lära. Och det är ju så viktigt att man inte förvanskar bibelordet och tron. Och då tänker jag så här: de som sitter på Hörnekonferensen år efter år efter år och lyssnar till denna förkunnelsen, vart slutar det för dem? Vad händer med de här människorna? Och jag tror att det är väldigt viktigt att du och jag, när vi ser och hör det här är fel, det här är inte sant, då måste vi resa oss upp och säga och ifrågasätta. Vad menar du med det här? Var läser du det någonstans? Vilken bibel har du läst det i? Vi måste våga säga det och bjuda motstånd om vi ska rädda människor för evigheten. För annars kommer massor med människor att gå förlorade. För Bibeln talar om ett jättestort avfall i ändens tid. Att det ska bli ett avfall så stort. Och därför så är det så viktigt hur du och jag agerar. Och nu måste vi börja agera, tror jag, i kristenheten. Nu har vi varit tysta länge nog. Nu måste vi börja tala ut. Och jag brukar läsa på Bibelfokus på Lennart Jaretegs hemsida. Och han säger det: ja, får man lämna ut namn så här? Ska man göra det? Ja, det ska man. Därför att folk sitter och hör på det här i vårt land och blir bedragna. Det är ju så allvarligt. Och det finns ju så många bibelord och bibeltexter som talar om tron. Och vi kan väl titta på första Thessalonikerbrevet också innan vi går vidare. Första Thessalonikerbrevet är tredje kapitlet. Det är Paulus som talar till Thessalonikerna. Han skulle ha rest till dem, men har fått förhinder. Men han sände Timoteus till dem. I 3:1 kan vi börja på. När vi därför inte längre kunde härda ut beslöt vi att ensamma stanna kvar i Aten. Och vi sände Timoteus, vår broder och Guds medarbetare i Kristi evangelium. Han skulle styrka och uppmuntra er i tron. så att ingen skulle vackla under dessa lidanden. Ni vet själva att vi är bestämda till att utstå sådana. Redan när vi var hos er sa vi er i förväg att vi skulle få lida, och så har det också gått som ni vet. När jag därför inte längre kunde härda ut sände jag bud för att få veta hur det var med er tro, säger Paulus. Kanske kunde det vara så att frestaren hade frestat er och vårt arbete hade varit förgäves. Att någon kanske hade kommit och plockat dem på tron. Plockat bort tron. Men nu har Timoteus kommit tillbaka från er och han har gett oss goda nyheter om er tro och kärlek. Och berättat hur ni alltid tänker på oss och längtar efter att få träffa oss liksom vi längtar efter er. Så har vi genom er tro fått nytt mod när det gäller er bröder. Och det är mitt i alla svårigheter och lidanden. Nu lever vi när ni står fasta i Herren. Hur ska vi tillräckligt kunna tacka Gud för all den glädje som ni är för oss inför vår Gud? Natt och dag ber vi mycket ivrigt om att få träffa er och ställa till rätta det som brister i er tro. Måtte vår Gud och Fader själv och vår Herre Jesus leda vår resväg till er. Och må Herren låta er växa till, säger han. Växa till. Ja, vi kan sluta där. Hur viktigt det är att vi bevarar tron, att vi är uthålliga i tron. Och vi vet när det gällde Petrus. Petrus som gick vid Jesus sida. Som kämpade trons goda kamp. Hur han en dag förnekade sin mästare och herre. Tre gånger sa han, jag känner inte den mannen. Men Petrus kom i sållet. Han kom i det här. Han blev skakad, han blev sållad under en tid. Och det tror jag att Herren lät honom bli. Därför att Petrus en dag skulle stå upp på pingstdagen och förkunna evangeliet för skaror av flera tusen människor. När Guds ande hade kommit över dem, lärjungarna i övre salen. Jag tror att Herren lät Petrus gå igenom detta för att han skulle bli sållad. Men så säger han efter den här sållningstiden, jag har bett för dig, säger han till Petrus, att din tro inte ska ta slut. Nej. Och det hade den inte gjort. Men Petrus var mycket bedrövad över att han hade förnekat sin mästare och herre. Men Herren ber. Han ber för oss också att vår tro inte ska ta slut. Därför att nu tror jag att Kristi församling på jorden sållas. Att det skakar, och det skakar mer för varje dag som går. Vi märker det, vi hör det, vi ser det. Det skakar rejält med Kristi församling. Och det är viktigt att vi inte går på såna här villolärare, skulle jag vilja säga, som predikar villfarelse och som kan få oss att vackla i tron, utan att vi bevarar tron på vår Herre och Mästare Jesus Kristus. Det står på ett ställe att vi ska göra vår kallelse och vår utkorelse fast. Vi ska stå fast, för då kan vi tjäna Herren. Då står vi fasta. Ja, det här är verkligen en förvanskning av vad Guds ord talar. Och gissa vem som vill stjäla vår tro. Gissa vem som alltid har velat ta bort tron. Skulle då Gud ha sagt redan i lustgården. Nej, nej, nej. Så var det inte. Jag lyssnade. Ska jag tala om ytterligare en undervisning som jag lyssnade till på nätet. Jag lyssnade på en ganska ny undervisning. Med Thomas Sjödin. Den heter Gå ut dit vägarna skiljs. Och han läste ifrån Matteus, det 22 kapitlet, i sin undervisning. Det är liknelsen om kungasonens bröllop. Och det var utifrån det som han talade. Vill ni lyssna på undervisningen så heter den Gå ut dit vägarna skiljs. Thomas Sjödin, och jag tror att det är från Smyrna i Göteborg. Det är det. Och när han talar utifrån den här bibeltexten då, Att gå ut till vägskälen och bjud till bröllopet alla som ni träffar på. För kungen hade ju sänt ut en inbjudan till sina tjänare. Men de lät döda dem. Och allt var klart för bröllopet, men de inbjudna var inte värdiga, står det i vers 8 i 22 kapitlet. Vi ska inte ta hela den berättelsen. Men det står i alla fall att tjänarna gick ut på vägen och samlade alla de mötte, både onda och goda. Och bröllopssalen fylldes med gäster. Därför att Herren kallade dem att gå ut på vägarna och bjuda in. Och då har Thomas Sjödin en tanke där. Att han talar om att vi kanske har gjort inbjudan till människor för snäv. Att vi har gjort den lite för snäv, lite för svår. För det står ju faktiskt bjud alla, säger han till bröllopet. Och då säger han så här, vårt ansvar som människor att svara på Guds kallelse, det är att gå ut och vinka in människor till festen. För han har tagit en liknelse om någon som står på en parkering och vinkar in bilarna på en parkeringsplats till fest. Så vårt ansvar är att gå ut och vinka in människor till festen. Men så säger han så här, förutsätt att alla du möter är på väg till festen. Det låter ju jättefint. Förutsätt att alla du möter är på väg till festen. Och så citerar han en gammal välkänd kompositör och musiker som inte är i livet längre. Han heter Göte Strandsjö. Göte Strandsjö fick en fråga en gång utav några som skulle åka ut på ett missionsuppdrag och som tyckte att det var så svårt att åka ut liksom, och vad ska vi säga till människorna när vi möter dem, och ja. Och då säger Göte Strandsjö till dem så här, det är Thomas Sjödin som citerar det här då. Ni ska åka i stor frimodighet och glöm inte att alla ni möter är Guds barn. Det är bara det att de flesta av dem vet inte om det än. Va? Glöm inte att alla ni möter är Guds barn. Det är bara det att de flesta av dem vet inte om det än. Ja, då säger Thomas Sjödin, det är väl lite djärvt svar kanske. Det är människovänligt och inkluderande. Men varför inte se på människor så tills motsatsen är bevisad? Förutsätt att alla är på väg till festen. För djupast där inne i människan kan det ju vara en pågående process i riktning mot Gud. Se henne som ett barn. Tilltala henne. Ge henne en blick, inneslutande blick. En positiv, troende blick. I en inneslutande, gynnsam miljö. I en positiv anda, uppmuntrande. Fortsätt bara åt det här hållet. Vinka in dem bara. Vad i hela världen är detta? Hur kan man säga det? Vad har man i sitt hjärta om man säger att alla är Guds barn? Det är de ju inte. Det finns världens barn och det finns Guds barn i Bibeln. Och det står att åt alla de som tog emot honom, alla de som tog emot Jesus, gav han rätt att bli Guds barn. Men innan det var de inte Guds barn. Men när de blev födda på nytt blev de Guds barn. Och då tycker jag att han skulle ha läst fortsättningen också. För det står, när kungen kom in för att se sina gäster, la han märke till en man som inte var klädd i bröllopskläder. I Matteus 22 och 11. Han sa till honom, min vän, hur har du kommit in utan bröllopskläder? Mannen teg. Då sa kungen till tjänarna, bind honom till händer och fötter och kasta ut honom i mörkret här utanför. Där ska man gråta och skära tänder. Ty många är kallade, men få är utvalda. Många är kallade men få är utvalda. Här är det ju hur tydligt som helst att när man inte har den rätta klädnaden så kan man ju inte vinka in dem. Men det är just det som är problemet. Här har du det. För denna villfarelsen och denna läran, de vinkar in människor i en så kallad kristen gemenskap som människor tror att de är frälsta, att de är på väg till himlen. Människor tror att de har fått gåvan. Men de är inte födda på nytt. De har inte fått möta Jesus. De har inte kommit till omvändelse i sina liv. De har inte ångrat sig. Ångrat sin synd. De har inte kommit dit till omvändelsen. Utan omvändelse går det inte. Utan omvändelse kan vi inte bli frälsta. Det räcker inte med att räcka upp handen och säga jag vill bli frälst och sen gå hem. Du måste ju verkligen få ditt liv förvandlat på insidan. Och då får du en ny klädnad. Du blir klädd i Herrens rättfärdighet och frälsning. Han är vår frälsning. Han är vår rättfärdighet. Så det är så... Det är så vanskligt att vinka in människor. Kom, bara du kommer in i vår atmosfär här i kyrkan. Bara du kommer innanför väggen och får känna kyrkans atmosfär. Vilken atmosfär då? Finns ingen atmosfär i en byggnad. Atmosfären är den helige ande. Det är bara då när den Guds ande söker ditt hjärta och du bejakar den kallelsen. Då kan du få syndanöd i ditt hjärta och möta Jesus. Alltså det finns en sån rörelse i Sverige idag som är så farlig. Och jag tror att många är de idag som står och vinkar in till bröllopsfesten. Och folk blir så bedragna. De tror att jag är på rätt väg. Det är falsk marknadsföring. Det räcker inte. De måste få en förkunnelse. Där de kommer till omvändelse. Ja. Och det ligger någonting i det här. Att man säger så här. Man ser Gud i alla människor. Det sa moder Teresa. Jag ser Jesus i alla människor. Det är också ett falskt påstående. För om inte Jesus är inneboende, då kan du inte se Jesus i en människa. Det är också, det låter väldigt fint och det tilltalar det själiska i oss. Det kan liksom gripa tag om oss, vilken fin människa som sa så här. Det finns många mystiker idag. Som många pastorer och lärare och predikanter citerar och citerar. Det finns en, jag kan inte uttala hans namn för jag kan inte franska, men Henri Nouwen eller något sånt där. Det är en mystiker som inte lever längre. Känd. En katolsk mystiker som ofta citeras av pastorer och kristna ledare. Han sa så här. Den Gud som bor i vårt innersta heliga jag är också den Gud som bor i alla människors innersta heliga. Det är det man tror. Att Gud bor i alla människor. Det gör han inte. Därför att när synden tog plats i en människas liv. Då lever alla i avsaknad av Guds härlighet, står det. Men när du tar emot Jesus och blir född på nytt. Då kommer han tillbaka. En av dem som citerar den här Henri Nouwen, det är faktiskt Thomas Sjödin. I en artikel i Göteborgsposten för några år sedan så citerar han några mystiker. Och då sa han det, när jag tänker på mina egna andliga vägvisare. Där har du en vägvisare som vinkade in. Och det var den här Henri Nouwen. Det mina egna andliga vägvisare, det är människor jag tagit rygg på, säger han. En Johannes av Korset, en Henri Nouwen eller en Thomas Merton. Det är såna här mystiker som har en sån katolsk lära också, att man det är in, sök Gud i dig själv. Varje människa har en gudagnista. Du ska söka inåt, meditera i kontemplativ bön och ja. Men Thomas Sjödin är också god vän med biskop emeritus Martin Lönnebo. Han är också mystiker och frimurare. Han har också William Johnston som en förebild. Och det här kan du läsa om på bibelfokus.se också. En annan ledare som citeras mycket och som man har följt mycket i pingströrelsen, det är Rick Warren. Och Rick Warren har vi ju läst mycket böcker av inom pingst när jag var där. Och man fick i cellgrupper och man fick i pastorsutbildningar. Och han var med överallt med sin litteratur. Och när han citerar en bibeltext i Efesierbrevet 4:6. Ska jag slå upp den här. Så kan vi ju läsa den. Efesierbrevet 4:6. Ja, vi kan börja. Ja. Ja, för det här är ju, alltså, det är ju någonting som alla de här citerar. Det är enhet. Vi ska alla bli ett. Och det ingår liksom i den planen som finns. Då står det i Efesierbrevet 4. Vi läser från vers 1. Så förmanar jag nu er, jag som är en fånge i Herren, att vandra värdigt den kallelse varmed ni har blivit kallade. Lägg märke till, om du skulle läsa inledningen till Efesierbrevet, så förstår du att Paulus vänder sig till församlingen i Efesus. Till de troende, till de som har mött Jesus, till de som är kallade. Med all ödmjukhet och saktmodighet, med tålamod, så att ni i kärlek har fördrag med varandra. Om du undrar vad jag läser för översättning, så är det reformationsbibeln. Gör allt för att bevara andens enhet genom fridens band. En kropp och en ande, så som ni också har blivit kallade till ett hopp vid er kallelse. En Herre, en tro, ett dop. Och nu kommer vi till vers 6. En Gud och allas fader, som är över alla och genom alla och i er alla, säger reformationsbibeln. Och det talar om Guds folk här. Men så citerar inte Rick Warren, han citerar en annan bibelöversättning. Och han tar det här, den här versen, och så säger han en Gud då, som är över alla, över allt, i allting. Och det blir ju någonting helt annat. Det blir något helt annat. För Gud är inte i alla och i allting på det sättet som man gärna vill ha det till. Panteism heter det, va? Panenteism. Ja, det finns i allt, panteism, ja. Mm. Alltså det är så mycket New Age också inblandat i det här. Ja, och det kanske inte är så underligt när man sitter och lyssnar på det här, att man tror att alla är Guds barn. Det kanske inte är så underligt när man har katolska mystiker som sina referenser, att man tror liksom att Gud bor i allt och alla. Det gör han ju inte förrän du har tagit emot honom i ditt liv. Och vi ska läsa några bibelord också. Ja, nästa predikan som jag ska ha kommer att handla om eukaristin. Peter Halldorf sa i en artikel i Världen idag, alltså det sa han också på Hönö 2014. Vi är kristna för att vi firar nattvard. Alltså han lägger en helt annan vikt vid eukaristin. Alltså det vi kanske säger nattvard. Fast nattvard och eukaristi är inte alls samma sak. Men det ska jag gå in på nästa gång. Och vi ska tala lite om det också. För det var nämligen så. att när vi började fundera, vi var en grupp i pingstförsamlingen som började fundera över Bjärka-Säby och den verksamhet som var där. Då sa vi kan inte sitta här och ha åsikter och synpunkter förrän vi har åkt ut dit själva och varit med och se vad det handlar om. Så vi åkte ut en onsdag kväll, en grupp, och var med på eukaristin då i övre salen. Och det efteråt så har jag förstått, det som var så främmande för oss, det beror ju på att det här var ju, antingen om du kallar den österländska eller den västerländska traditionen, så var ju det katolskt eller ortodoxt. En ortodox, ja, mässa, gudstjänst, vad du vill kalla det. Och det är ju precis det så som det går till, va? Och det för oss var ju totalt främmande då. Så vi åkte ju därifrån mycket bedrövade. Och efter det så skrev vi ett brev till församlingsledningen i Pingstkyrkan. Och jag var själv en del av församlingsledningen. En av de andra som var med var också en del av ledningen i församlingen. Och det var just det med eukaristin som blev en sån, vad ska jag säga, väckarklocka för oss. Vad i hela världen är detta? Är det liksom... Är folk så blinda? Är det så liksom man tar in det bara? Men det kommer jag att tala om nästa gång. Men låt oss läsa några bibelversar. Saltaren. På tal om att Gud skulle vara inneboende i alla människor. Psalm 9:21. Så står det i folkbibeln. Låt fruktan komma över dem, Herre. Låt hedna folken förstå att de endast är människor. Och om vi fortsätter i psalm 11 där. Så står det i vers 3 i psalm 11. När grundvalarna rivs upp. Vad kan då den rättfärdige uträtta? Herren är i sitt heliga tempel. Herrens tron är i himlen. Hans ögon ser. Hans blickar prövar människors barn. Herren prövar den rättfärdige men den ogudaktige och den som älskar våld. De hatar hans själ, står det. I vers 1 i kapitel 11. I Psaltaren står det. För sångmästaren av David till Herren har jag tagit min tillflykt. Hur kan ni då säga till mig. Fly som en fågel till ditt berg. Fly till ditt berg. Det är ett ord från dem som vill få David att tappa modet. Det är de som vill bryta ner dem. Tappa modet. Du liksom. Ja. Han borde låta fienden segra och själv ta till flykten. Så talar själ av fienden. Och världen till Guds barn. Men så ser vi att hans ögon ser. Herren vet vad som för sig går. Han hör, han ser. Och ett ord som har följt oss i Free Church. Ända sedan vi kom till 2014. Det är från Efesierbrevet 5. Jag ska läsa ytterligare någon vers där. Efesierbrevet 5 och vers 11. Bibeln uppmanar oss till detta som jag läser nu. Det är därför jag har talat om detta som jag har gjort idag. Ha inget att göra med mörkrets ofruktbara gärningar. Utan avslöja dem istället. Vad sådana människor gör i hemlighet är skamligt till och med att nämna. Men allt kommer i dagen när det uppenbaras av ljuset. Och vi är kallade att vara ljus. Vi är världens ljus. Jesus var världens ljus. Han är världens ljus. Men vi är också kallade att vara ljus i denna världen. Och det är viktigt på vilken grund vi bygger. Som vi läste förut. Vad är den stabila grunden? Ja, vi kan läsa ifrån Lukas också där då. Innan vi slutar. Lukas. Det sjätte kapitlet. Bläddrar. Sex. Det sjätte kapitlet i Lukas. Vers 46. Det är liknelsen om de två husbyggarna. Vilket hus bygger du och jag på idag? Varför kallar ni mig herre, herre när ni inte gör vad jag säger? Säger Jesus. Den som kommer till mig och lyssnar till mina ord och handlar efter dem. Vem är han lik? Det ska jag visa er. Han liknar en man som byggde ett hus och grävde djupt och la grunden på klippan. När floden sedan kom vräkte den sig mot huset, men den kunde inte skaka det eftersom det var välbyggt. Men den som lyssnar och inte handlar liknar en man som byggde ett hus på marken utan att lägga någon grund. Det är viktigt att vi har lagt grunden. Floden vräkte sig mot huset som genast rasade och förödelsen blev stor för det huset, står det. Så viktigt att vi bygger på rätt grund, den bibliska grunden. Vi måste ju vara som judarna i Berea som forskade i skrifterna för att ta reda på när vi hör någonting som det klickar till lite så här när vi hör det. Men vänta nu. Är det som han säger? Ja, men han är ju teolog och han har ju undervisat hela sitt liv. Han kan ju det här. Det är säkert så som han säger. Nej! Gå till ordet. Kolla. Läs. Sök i Guds ord. Sök efter sanningen. För Jesus har sagt, jag är vägen, sanningen och livet. Och Herren talar också om att den port är trång. Att vägen är smal. Och det är där vi går. Men vi vill komma igenom. Och med Herrens hjälp så gör vi det. Men vi måste vara vaksamma. Det här som jag har citerat ifrån nu. Det är ju kända förkunnare. Det är ju kända män i Sverige som har liksom varit med i många år i kristenheten. Och de står och säger sådana här saker som får oss att vackla i vår tro. Alltså min tro räcker inte när jag står inför inför domarsätet en dag. Kommer inte min tro då att räcka? Nej, säger Peter Hallof, han skulle inte vilja gå på sin egen tro utan han vill gå på kyrkans tro. Och när han talar om kyrkans tro så är det ingenting annat än, ja han säger ortodoxa, men jag säger katolska för det är en katolsk lära, det är samma sak. Jag menar, du och jag kan inte bli frälsta på någon annans tro. Vi måste var och en komma och böja oss och ge våra liv till Herren. Och då har han lovat något så underbart att han ska aldrig överge oss, aldrig lämna oss om vi bara håller oss till honom. Och jag får ge den där bilden en gång till för jag älskar den bilden. Han hade den på en begravning nyss men jag älskar den. Jag tycker vi läser den nu i slutet. Jesaja 40 kapitlet. Jesaja 40. Det kanske är tråkigt liksom att höra på sånt här. Man vill höra det som är glädje och i Herren. Och, ja, men om Gud lägger något på ens hjärta så måste man vara lydig och tala det. Man måste göra det. Om vi ska vara äkta och trovärdiga så kan vi inte anpassa oss till världen. Vi kan inte anpassa vårt budskap till det som människor vill höra. Utan vi måste lyssna in vad Gud vill tala. Herren vet vilken tid vi lever i. Herren vet, han ser. Men i Jesaja kapitel 40 och vers 27 börjar vi från. Så står det så här. Hur kan du Jakob säga, du Israel påstå, min väg är dold för Herren, Gud bryr sig inte om min rätt. Vet du inte, har du inte hört att Herren är en evig Gud som har skapat jordens ändar. Han blir inte trött och utmattas inte, hans förstånd kan inte utforskas. Han ger den trötte kraft och ökar den maktlöse styrka. Ynglingar kan bli trötta och ge upp. Unga män kan falla. Men de som hoppas på Herren får ny kraft. De lyfter med vingar som örnar. De skyndar iväg utan att mattas. De färdas framåt utan att bli trötta. Och jag tycker det är en sån underbar bild på livet. När vi går där Och vi går i ångest ibland och förtvivlan och i nöd. Och vi ser inte så långt fram. Och så kommer vi och så går vi uppåt och så ser vi det här stora bergsmassiven som kommer emot oss. Och då känns det så tungt ibland. Man förstår inte hur man ska överleva, hur man ska liksom klara det här. Utan det känns som att man går rakt in i en vägg. Problemen är så stora, de är olösliga. Det finns ingen som kan hjälpa, det finns inget som kan göra mig fri liksom. Och så säger Bibeln här att vi ska få, för de som hoppas på Herren, så ska vi få ny kraft och lyfta med vingar som örnar. Och när vi gör det, vad händer då? Jo, när vi lyfter upp i tro på Jesus och ser på Herren, då får vi ett nytt perspektiv på tillvaron. Jag tycker det är så underbart. Jag lever i det nu. Jag har sagt det förut. Men jag vill säga det igen. Jag vill uppmuntra dig också. Du som vandrar med Gud. Och du känner att det är en kamp ibland. För det är det ju. Livet är ju sånt. Och det finns olika saker i livet. Som vi plågas av. Som vi måste gå igenom. Och när de där stora bergsmassiven står där. Då är det inte lätt att börja klättra upp. Och gå över på egen hand. Men om vi får lyfta med nya vingfjädrar som örnen. Vad händer då? Jo, när vi seglar där uppe, då kommer vi närmare Gud också. Då kan vi liksom få Guds perspektiv på tillvaron. Och där uppifrån nära Gud, när vi ser ner på bergsmassiven, så är de bara som små kullar. Och vet du att det finns en sång också som handlar om detta. Jag kommer inte ihåg titeln, men jag kommer kanske på den sen. Det finns en sång som handlar om detta. Och den där djupa, djupa dalen som är så mörk och hotfull. Med mycket vatten, mörkt vatten i. Den är bara som en liten, liten bäckfåra där uppifrån. När vi ser ifrån Guds perspektiv, ifrån himmelen. Så är bergsmassiven ingenting än bara pyttesmå kullar. Och det är det vi behöver ha fokus. Vi behöver lyfta blicken och se på Jesus. Det är en kör som vi sjunger här ofta. Se på Jesus, jag vill lyfta min blick. Och se honom så som han är. Han som har köpt oss med sitt eget blod och vunnit seger. Och han har lovat vara med oss alla dagar. Han har lovat att föra oss ända hem till himmelen. Och det är vårt mål. Himmelen är vårt mål. Och dit ska vi komma en dag om vi håller oss på den rätta vägen. Ja, det är alltid rätt väg att gå med Jesus. Han är alltid, vill alltid höra när vi ropar. Han vill alltid lyssna. Och han är den enda man kan lita på. Amen, amen. Ska jag sluta? Jag är tacksam för... Jag är så glad, eller hur ska jag uttrycka det, för de människor som också utifrån landet som hör av sig, som har börjat vakna upp, som ser det här. Jag är så tacksam för att jag fick de här tipsen på de här inspelningarna. Och när jag lyssnar så känner jag bara, gode Gud, nu får vi inte sova längre, nu måste vi börja resa oss upp. Och ja, vi måste våga tala ut sanningen och gå i tro på Jesus. Jag tror att då kommer vi att få se någonting alldeles nytt. Jag tror det. Och vet du det, att liksom, det är inte med vagnar och hästar i egen kraft som vi kan vinna seger i den här världen. Utan det är Herrens kraft vi får gå i. Och det är inte för att vi är många. Herrens armé var ibland en väldigt liten armé som vann stora segrar. Kanske det inte blir de här stora megakyrkorna. Kanske det inte blir de här stora folkmassorna. Men huvudsaken är att vi går med Herren. Och att vi är trogna. Att vi står fast i vår kallelse och vår utkorelse. Du kommer ihåg den dagen han kallade dig. Han sökte dig att du skulle bli hans. Och vad svårt det var att stå emot då. När han drog liksom. Stå fast i det. Gud har en plan för ditt liv. Han har en plan för mitt liv. Och han vill att Guds folk ska vara tillsammans. I tro. de som tillhör honom. Och Guds folk finns i varje stad, i varje land. Och en dag så ska vi samlas där hemma tillsammans. Det är den riktiga församlingen. Du vet vad jag brukar säga. David Wilkerson, han talar om två kvinnor. Den ena var bruden och den andra var skökan. Och vi vill inte tillhöra skökan. Men det är bedrägligt. Det är väldigt bedrägligt. Och många som är tillhör skökan idag tror att de är på rätt väg. Därför att det finns förkunnare som förkunnar det som jag har talat lite om idag. Att Gud är alltid alla. Så det är ingen fara. Vet du, du kan bara slappna av. Bara ta det lugnt. Vi vinkar in dig på vägen här så är du med. Nej, lyssna inte till sånt. Gå tillbaka till Guds ord. Och låt den heliga ande få verka i ditt liv. Och tala till dig. Amen. Jesus, vi bara tackar dig och prisar dig, Herre. För att du har köpt oss med ditt eget dyrbara blod. Vi tackar dig, Herre, för att du ska bevara oss i sanningen, Herre. Tack för ditt folk, Herre. Tack att vi får vara ett med ditt folk, Herre. Tack att vi får vara en syskonskara på väg hem till himmelen, Herre. Men jag ber, Herre, för vårt land. Jag ber för Europa. Det som håller på att ske, det vi ser runt omkring oss. Ja, ute i hela världen, Herre. Men här är vi och här befinner vi oss just nu i det här landet. Det är du som har utstakat det här landets gränser. Det är du som har gjort denna nation till att vara en nation som lyfter upp korset. Som lyfter upp Jesu namn. Herre, jag ber att vi i fortsättningen ska få vara det, Herre. Att vi ska få vara dina tjänare. Herre, överge oss inte alldeles, Herre. Utan kom tillbaka till vårt land, Herre. Låt oss återigen få uppleva en väckelse. Och först och främst bland ditt folk att de vaknar, Herre. Att de får vakna upp, Herre. De som sover, de som är gömma, Herre. De som inte är vakna längre, de som har somnat, Herre. Tack att du vill väcka ditt folk, Herre. Herre, låt din vilja ske, Herre. Tala till oss och låt oss få bli det du har tänkt att vi ska vara här och nu. Du har en underbar plan, Herre, med ditt folk, med din församling, Herre Jesus. Du har din församling, Herre. Du har din armé, Herre. Jag prisar dig, Herre, att vi får tillhöra dig, Jesus. Herre, vi kan aldrig förhäva oss. Och vi får säga som med Paulus, att när jag är svag, då är jag stark. Därför att då är det din kraft i oss som är verksam, Herre. Vi prisar dig att vi får böja oss inför dig. Ödmjuka oss inför dig, Herre. Och jag ber att du ska fylla oss med din ande och kraft, Herre. Så att vi blir frimodiga att tala ut sanningen, Herre. Det är så många som är på väg i fel riktning idag, Herre. Och bevara oss, Herre. Vi kan aldrig förhäva oss, någon enda av oss. Men bevara oss, Herre. Och låt oss, Herre, få bli själavinnare, sanna själavinnare, Herre. Sanna själavinnare. Låt oss få vara ditt folk som lyser i mörkret, Herre. I vårt land, Herre, som är så mörkt, som är så intaget av så mycket makter, Herre. Det är så mycket idag, Herre, som påverkar det här landet. Politiker och makthavare som styr bort ifrån allt vad Guds ord heter. Som styr längre och längre bort ifrån sanningen. Som bara driver rakt in i lögnens makt att bedra. Åh Jesus, jag ber för politiker i Sverige. Herre, vi ber, Herre, för det som ska ske här i höst inför valet också, Herre. Att du ska komma, Herre, med din kraft, Herre. Att du ska tala till människor, Herre. Att du ska resa upp ditt folk, Herre, som vågar gå ut på vägarna och förkunna evangeliet, Herre. Inte bara vinka in dem, utan predika evangeliet om Jesus Kristus. Åh, Herre, vi ber för Sverige, Herre. Vi ber för alla myndigheter. Herre, det här landet håller på att rasa samman. Det här landet håller på att fallera, Herre. Det är så mycket, Herre, idag som vi inte känner igen i landet, Herre. Det är så mycket som har förändrats, Herre. Och så mycket förnekelse, Guds förnekelse som finns i det här landet, Herre. Åh, Herre, låt ditt namn bli upplyft ännu en gång. Men utrusta oss med din ande och kraft. För det är det vi behöver nu, Herre. Mer än någonsin behöver vi få andens eld i våra liv, Herre. I Jesu dyrbara namn. Åh Herre, tack Herre att du har hört allt som har sagts. Bevara det som är av dig och låt det andra försvinna Herre. Det som har varit av mig Herre. Bevara ditt ord och bevara det som är utifrån ditt hjärta Herre. För ditt namns skull. Amen, amen, amen. Jesus, tack.